Jag frågade Herren i söndags. Vet man hamnar i tvivel och svacker och sånt där. Herre, är det här vi ska göra? Ska vi hålla på så här? Ska vi fortsätta och så? Ja, sa Herren. Håll linjen, sa han. Håll linjen. För jag bad om något särskilt. För ibland så kan man bli lite modfälls här. Då vill man få som en uppmuntran. Och att det liksom... Det här ger någonting för Guds rike. Det ger någonting för evigheten. Det är viktigt för någon människa. Och namnet Jesus får bli förhärligat. Det vill man ju. Men Herren sa det att håll linjen. Det var väldigt kortfattat. Men du måste förbereda dig mer i fortsättningen. Jaha. Så då gör jag ju det då. Nåväl, nu tror jag att Gud har fördrag med mig, för han vet att när jag förbereder mig som mest så brukar det bli som sämst. Tycker jag i varje fall. Jag vet inte, Gud kanske tycker något annat. Vi ska vara glada att Gud tycker något annat än mig. Vi håller ju på med apostlagärningarna. Och när man går in lite djupare i apostlagärningarna, vi läste ju apostlagärningarna 3 här gemensamt förra gången då. Och det hade kanske varit lämpligt att ta 3:e och 4:e kapitlet tillsammans. Men istället ska jag ta 4:e, 5:e och 6:e kapitlet nu. Det var jag förberett i varje fall. Vi ska hålla undervisningen utifrån med perspektivet den helige ande. Och jag satt och förklarade för Jenny så här tidigare idag att ja, jag trodde att jag skulle begränsa, men jag vet ju att jag måste begränsa mig. Om jag blir tänd på en text så här så, oj vad jag kan krångla till det och hålla på. Jag får liksom aldrig nog. Och apostlagärningar är ju sådana texter. Det är verkligen inspirerande. Så vill man löska ut varje millimeter av vad man kan. Jag tänkte, men Gud, hjälp att avgränsa mig nu. Ja, ta nu ur heliga andes perspektiv. Ja, men det är ju allting det. Så det var liksom ingen avgränsning. Men jag ska liksom göra det ändå. Idag då, alltså... Apostlagärningarna handlar så väldigt mycket om att den utlovade Messias har kommit till jorden. Frälsaren har kommit till jorden. Han har visat allting. Han har väckt upp döda. Han har läkt folk från alla möjliga sjukdomar. Han har drivit ut demoner. Och han har visat och blivit vägen till himlen. Sen korsfästes han. Och så var han nere i dödsriket och så besegrade han döden där också. Då, och tog nycklarna till dödsriket och så återuppstod han och gick bland lärjungarna då i 40 dagar och visade sig för folket. Så att alla skulle förstå att jag har uppstått, eller åtminstone de närmaste då. Sen har han då farit upp till himlen och förhärligats. Efter att han har förhärligats, då är det han som har sänt ner heliga ande till jorden. Och då ska verket fortsätta. Alltså hans verk ska fortsätta. Det är Jesu verk som ska fortsätta på jorden. Och till det behöver vi en kraft, vi behöver en hjälpare. Och det är den heliga ande. Och det är på Jesu uppdrag han är här. Och när jag säger uppdrag, då ska man fundera lite extra. För vad gör vi då? I vems namn tjänar vi? Vems uppdrag har vi, var och en av oss? Har vi något uppdrag för det första? Ja visst, har vi det. Var och en, på olika sätt. Så går det att hitta något litet eller något stort som Herren välsignar. Det behöver inte vara några märkvärdigheter alls. Men om ni tänker så här. När man läser de här kapitlerna 4:e, 5:e, 6:e, då börjar man att förstå liksom hur ofta de använder namnet Jesus i en massa olika sammanhang. I Jesu namn sker det. Och till och med rådsherrarna som vill fängsla dem för att de använder Jesu namn, använder Jesu namn. De förbjuder dem att predika i Jesu namn och så vidare. Och så här är villkoren. Så det här Jesu namn, det är så väldigt viktigt. Och då kan man tänka sig så här. Anta att jag är en ambassadör för USA. Ja, det kan vara bra. Fint och ärofyllt på allting. Om jag kommer hit till Sverige till ett mindre land så har jag en väldig pondus på grund av att jag är ambassadör för en stor nation. Och det är inte många som vågar liksom säga emot, utan de bockar och det är vänligt och man får fin mat och fina bjudningar och det ska vara diplomatiska samtal och man ska komma fram till en massa lösningar. Och det här är alltså jätteviktigt för oss att känna till, att det är ambassadörens roll. Men han måste vara akkrediterad, det vill säga bemyndigad från sin egen nation att göra det han gör. Då blir han tagen på allvar. Och det kan ju vara en liten filur. Det behöver inte vara någon stor, mäktig, pompös gubbe eller kvinna. Det kan ju vara en liten filur. För det, man vet liksom om att det är någonting starkt som han företräder. Det är någonting starkt som står bakom honom. USA, stormakten, med allting. Så här är det bäst att vi är följsam, lite lydig. För annars kan vi reta någon värsting på oss. Eller om vi träffar en polis. Jag har ju vänt om i mitt liv i förhållande till polisen. Jag är jättetacksam för Sveriges poliser nu. Det var jag inte när jag var alkoholist. Då var de jobbiga. Men jag kan inte liksom komma ifrån att de har räddat mitt liv. Och nu har jag en bra respekt för poliser. Jag behöver inte fly för dem. Men jag har en väldig respekt för dem. Det är vissa personer där som jag kan tänka mig att ja, de kanske beter sig lite märkvärdigt. Men de som är någorlunda schysst. Det har ingenting med storleken att göra. Det har ingenting med att de har ett vapen att göra. Att man har respekt för dem. Utan för att man vet att de företräder. De har regeringen bakom sig. De har polisväsendet bakom sig. Domstolsväsendet och allting. Man ska inte reta upp de här onödan. Och det finns ett lagsystem. Det får inte gå liksom att hålla på mot en polis hur som helst. Men i varje fall, man gör ju inte hur som helst mot en polis. För att de företräder inte sig själva. De är ju representant för en nation. De har ett stort system bakom sig. Blir jag väldigt bråkig så kommer det någon insatsbuss då. Piketstyrka och håller på. Så att jag är ganska chanslös som jag sätter igång. Sen finns det poliser som man har lite svårt att respektera. Måste jag erkänna. Och det är de här poliserna som på fritiden går och agerar i lagens namn, så att säga. De är ju lediga, så de har inte den makten bakom sig. Då har inte jag samma respekt för dem. Och där kan man titta lite på hur det ser ut i Bibeln. Alltså när vi tjänar i Jesu namn, så vad är det då vi gör? Alltså vi är alltså ambassadörer för Gud. Han som har skapat precis allt som finns. Alltså med den absolut högsta auktoriteten som finns. Han som kan få bort hela jorden bara genom att säga bort. Och han som kan återskapa ett nytt universum bara genom att säga bli till. Väldig makt. Det är hans representanter vi är. Och när vi är hans representanter, då har vi också tillgång till hans hela resurser. Och hela bemyndigande och makt och myndighet. Vi kan inte förvalta det för oss själva. Jag kan inte gå och lägga händerna på någon person och säga i Janne Johanssons namn så ska du vara. Nej. Men i Jesu namn. Och det här gäller att vara ärlig i. Och veta om och ha en förvisning om att jag är en representant för den högste. Och eftersom jag är det så kommer världens makter att vilja tysta mig. Så är det för oss alla. Namnet Jesus är sån kraft. Det är sån styrka inne, det är sån makt, det är sån myndighet inne. Så att helst idag vill man ha tyst på allihop som pratar i den namn. Vi får gärna prata om religioner, vi får gärna prata om kristendomen. Men vi får inte prata särskilt mycket om Jesus. Det var redan på den här tiden, 30-talet efter Kristus, så reagerar ju också myndigheterna redan då mot att man predikade i Jesu namn. Man helade människor i Jesu namn. Det var något hotfullt. Man var god mot människor och gjorde människor frisk. Och de fick fängelse för henne. Ja, det är världens makter. Men Guds makter är inte så. Om Gud skulle ge igen med samma mynt, då har de ju bara utrotat de här människorna som betedde sig så. Gud är annorlunda. Han är god även när han förföljs. Aldrig annat än god. Vi läste alltså kapitel 3 förra gången. Och sen börjar jag här med kapitel 4. Medan Petrus och Johannes talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och sadduceerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och i Jesu namn predikade uppståndelse från de döda. Då grep de och höll dem fängslade. Så gjorde alltså myndigheterna då. Och ni ska veta om att det här handlar alltså om Jerusalem. Så här gick fortfarande vågorna höga efter allt som hade skett senaste tiden. De har ju sett Jesus gå igenom Jerusalem och hela och hållit på. De har sett hans kraft och makt. När de korsfäste han vart en jordbävning. De döda steg upp i sina gravar. Och sen när han återuppstod så visade han ju sig för folk. Och jag kan ju mycket väl tänka mig att maktens folk och myndigheterna inte alls ville se. För då insåg de ju vad de hade gjort. Och de ville inte inse att vi som har makten, vi kunde inte fixa den där snickan. Hemska tanke. Tänk om man är Messias, tänk om vi har gjort något sånt fel. Alltså vilket dåligt samvete de hade. Och de måste tryckas ner med hjälp av förnekelse hela tiden. Och de som rörde kring det här för att spräcka den här bubblan som de hade myndigheterna här då. Ja, bort med dem, tyst med dem, in i fängelse med dem. Förnekelsen måste få vara kvar, annars blev det för jobbigt för dem. De hade ju döda, han trodde de. Och det gick inte, det gick han omkring. Sen när han for upp till himlen så sker ju det på Oljeberget. Ja, men hur många av Jerusalems befolkning var inte som såg det på avstånd? Då han förs bort av ett moln. Det är klart man ser ju någonting som stiger upp till himlen. Det är ett moln som kommer och hämtar hem Jesus. Man märker att det är något alldeles särskilt här. Och sen när heliga ande då kommer ner. Så kommer han ner med ett stort dån. Och det blir som tunger av eld. Ja, men Jerusalem är i andligt kaos här. Jag kan tänka mig att det här är samtalsämnena som är vardagssamtal i varmans mun i den här tiden. Sen börjar här då apostlarna i första hand och lärjungarna då att agera i Jesu namn efter att heliga ande har kommit. De har den myndigheten, de har det bemyndigandet att göra det nu. Och då händer det samma saker. Är det en lam man som har varit lam hela livet som hela Jerusalem känner till? Han var för över 40 år den här gubben. Eller killen, om jag ser från mitt perspektiv. Han är en ung grabb. Men 40 år. Och han var för lam sin födseln. Och de ger han rörelseförmågan tillbaka. Han blir frisk i kraft av Jesu namn. Ja, men ska man se ner på folk som gör sånt? Det är ju verkligen en god gärning. Och där får de stå till svars för sen. Inte bland sina egna, utan bland myndigheterna. Bland romarna, bland sadduceerna och bland fariseerna. Och de, laglärda. Om vi går till fjärde kapitlet och nionde versen så står det så här. Här står de till svars. Och några av de äldste och så och skriftlärda de frågar. Genom vilken kraft eller vilket namn har ni gjort detta? Alltså de har inte mött Jesus. De vill fortfarande ha reda på genom vilken kraft och i vilket namn gör ni det här? De förstår mycket väl för de har noterat tidigare här att det här var ju olärda män ifrån folket. De lyckas ju åstadkomma mer än högdjuren gjorde. Det måste vara någonting som inte de känner till. Och då svarar Petrus då. När han har blivit uppfylld av den heliga ande, märk. I stunden stod han inför rätta och anklagas. Och då står det så här. Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarar om. Och så börjar han att beskriva. Det här har gjorts i kraft av Jesu namn. Det är Jesus som har gjort det. Vi gör det här på Jesu Kristi uppdrag. Kraften är den heliga ande som leder oss till det här. Och vi är bemyndigad av skaparen själv att göra det här. Det här är skaparens vilja. Så här god är Gud. Han tänkte inte låta den här förlamade mannen lida något längre nu. Ni har aldrig hjälpt han. Men Gud visar vem han är och vad han kan. Och det är alltid syftet i det heliga ande. Alltid visa Guds godhet och Guds goda makt. För när vi säger makt, vi vet ju liksom att makten är nästan ett fult ord ibland. Ja, det är, om det missbrukas så är det väldigt fult. Men makt kan rädda liv också. Gud gör ju så. Så makten i sig, ja, om vi människor strävar efter makt så hamnar vi fel. För om vi ska betjäna Herren som har all makt, ja, då är det ju hans syn på makt som gäller. Det vill säga, den som ska vara störst bland oss, han ska ju vara de andras tjänare. Ute i världen, där är den största, han är de andras herre. Men hos oss, där är de största, de är de andras tjänare. Och den makt det frågan om, den kallas för kärlek. Men du kan inte liksom i Jesu namn ta ett svärd och gå ut och slå ihjäl folk och tro att det gör något gott. Nej, men du kanske kan i Jesu namn gå ut och förbinda såren på de som har blivit slagen av någon annan. Då visar man Jesu Kristi kärlek och Guds syften. Det här med Jesu namn, jag räknar här i på de här kapitlen, det var då väldigt mycket. 10 gånger så finns det beskrivet här i 2 kapitel hur man agerade i Jesu namn. Så det var A och O här. Och annars ska de inte göra det. När vi tänker så här med apostlarna, det finns ju lärare som man, vi försöker ju lotsa oss in i en rätt syn på evangeliet där, och det finns många lärare att brottas mot. Och då kan man, finns ju en lärare som säger liksom att det är med andens verk, ja, det skedde genom de 12 apostlarna, inget mer. Ja, de har ju glömt Paulus naturligtvis, och de har glömt de 2 sista vittnena som ska vara i Jerusalem och blir de största och mäktigaste profeterna som någonsin har funnits på den här jorden. De har glömt dem. Och de har också glömt Stefanos. Och de har glömt Filippos. Det är 2 personer som det också beskrivs som gick och helade och läkte folk. Och det skedde stora tecken och under genom dem. Men det var inga apostlar. Däremot var de lärjungar. När man pratar om sånt här så tror vi alltid att det ska vara så självklart att bara vi liksom använder oss av Jesu namn. Ja, då ska det bli så här. Och så går man och prövar någonstans och så kommer in en jättesjuk person, en rullstolsbunden, så ber man för den personen och så sitter de kvar ändå. Och så tar jag i lite värre och så sitter de kvar ändå. Och så pumpar jag på lite mer och så sitter de kvar ändå. Och då börjar jag fundera på, är Guds ord stämmer ju? Är det något fel på mig? Om jag är sund så börjar jag fundera, är det något fel på mig? Så jag inte börjar gå och tänka på, du har för lite tro, du som sitter i rullstolen. Det är min tro som ska lyfta upp den här personen. Så det är jag som får stå till svars. Och då måste man fundera på, varför är det inte så här då? Jag måste få lägga fram det för er först. Det kommer extra nu, jag har inte förberett det. För att man kan bli så modfälld om man tar en sak på fel sätt. Och det ska vi inte bli. För att de personer de handlar om här, det är den här ursprungsgruppen på 120 lärjungar, varav 12 då blev apostlar. De har alla den här kraften. Alla beskrivs inte här. Men alla har det här första. De går ut och vittnar över hela jorden. Så vad är det för speciellt med dem? Om det var 120 stycken där, vi är människor, vi är också det samma Gud fortfarande. Så varför kan han inte det genom oss då? Jo, det kan han visst det. Precis när han själv vill. Då skulle vi gå ut. Men det dumma är att Herren idag förmodligen skulle säga så här. Ja, Johansson, jag sänder dig ner till Tallnäs. Där finns det en människa som har planerat att ta självmord. Gå in dit och läk skadorna. Men du får aldrig berätta med någon. Nu gör jag det. Men det är ungefär så Gud säger idag. Och det beror inte på att Gud är rädd för att stå för vad han gör. Om han är rädd och den har gått. Men klarar jag av det? Gud tar ju hänsyn till mig också. Så när Jesus helade människor, då tror ju vi liksom, då ska vi annonsera om det, tala om det för hela världen. Ja, det kan vi väl göra om Herren leder så. Men tänk om nu Herren tänker på gåvobäraren också. Han som har förmågan att lösa från det som binder. Och har auktoriteten till det. Hur går det för han? Vi är liksom moderna människor. Och vi kan fara väldigt illa när vi hanterar andliga gåvor. För att det är makt. Det här är god makt. Och makt, det kan korrumpera oss. Någonting så dramatiskt och så fort. Och sker det så märker vi det inte själv. Så därför har ju Gud omsorg om oss. Han utrustar inte oss som redan är hans barn på ett sånt sätt så att vi kanske går förlorad. Den risken finns ju. Utan heliga ande bor i oss. Och det är tillräckligt. Det är sigillet för oss. Att vi tillhör Gud och vi är på väg till himlen. Och himlen är vår adress. Så den dag vi dör, då är vi i himlen. Sen är det en annan grej. Hur vi ska kunna tjäna under tiden vi är här på liv, här nere. Det är det de här berättelserna handlar väldigt mycket om. De här personerna. Ni kan fundera väldigt mycket på. Om jag går till kapitel. Ja, vi tar fjärde kapitlet. Där står om en hjärta och en själ. Skaran av de som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbörden om Herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Och så vidare. Ingen ansåg att det jag har är i min ägo. Jag äger inte. Jag hade en profetisk hälsning som för år 2010 som då var nationell. Och där förvarnade Jesus som antikrist att det är dags att tänka lite på hur skicket hos oss är. Och vad Gud då sa till dem, det var ju att ändra dina uppfattningar om ägandet. Ändra dem till ett sant förvaltarskap. För att själva ägandet, det är en fara för oss när antikrist kommer. För han kommer att försöka ta makt. Och det kan man se hur vi är. Hur vi värnar om våra ägodelar och fastigheter och bankkonton och mycket. Jag menar, vi väljer många gånger våra liv utifrån där vi får bäst betalt. Ja, det behöver inte vara rätt för oss. Ibland är valet att välja där man får sämst betalt. Och det största valet man kan göra det är att man gör goda saker utan att kräva betalt. Det är det de gör, apostlarna. De har ingenting som binder dem längre. För att den onde slår ut oss hur lätt som helst. När vi värnar om vårt anseende. När vi värnar om våra bankkonton. När vi värnar om våra fastigheter och egendomar, positioner och arbeten. Ja, men de flesta av oss har det här. Vi har en bostad, vi har ett jobb. Vi har någon sorts position. Vi vill inte att folk ska se ner på oss och tycka illa om oss. Så på något vis så är vi mån av vårt anseende också. De här var inte det. Så onden hade ingenting att. De behövde aldrig vara rädd för någonting. För det var ingenting som kunde berövas dem. Och det visas också här. Alla sålde allt vad de ägde och hade och gav hit. Och sen fördelar man ut efter vars och ens behov. Det var inte ens rättvist. Jag menar, den som i våra ögon hade liksom gjort bort sig mest. Kanske hade mest skulder. Han fick mest han. Ja, men syftet var ju att alla skulle bli fri. Sen hade vi de här som kanske hade lyckats bäst då i våra ögon. De som hade mest tillgångar. Ja, de var ju fri. De var ju löst de också, för det är inte lätt att släppa tillgångar inte. Så här gjorde verkligen Gud någonting. Men det här säger inte Gud som en norm att vi ska hålla oss till idag. Det här för att vi ska förstå. Att det här var frågan om människor som var helt överlåtna till Jesus. Helt överlåtna. Kanske någon av oss hamnade här någon gång. Kanske det finns någon period i vårt liv då vi är så. Ja, det är en önskedröm för mig i varje fall. Men är vi beredda att betala det priset? Gud kräver inte det av oss. För han är nöjd med att vi är frälst. Han älskar ju oss. Och han vill ha oss till himlen. Helskinnad. Det är det viktiga för han. Hur mycket vi lyckas tjäna han, hur många vi lyckas hela, hur många döda vi lyckas uppväcka, hur många under vi lyckas göra. det betyder ingenting för han. För han är kärleken det viktiga. Och han ser också på oss med kärlek. Han vill ju ha oss till sig hela vägen. Sen när vi, om någon får en stor tjänst, där det blir mycket under och tecken och sådana saker. Ja, men gissa om den personen börjar bli upphöjd. Av en grupp kommer jag upphöja dem. Och jag är ju en som kommer att springa dit, för jag vill bli frisk. Så att jag får bli läkt. Kommer vara en av de första som är där. Hamnar tillbaka i samma fälla som förut. Som när jag satt fast i mitt liv. Hur ska jag säga? Utan att jag hade förstått det, så hade jag bytt Gud. Egentligen var det helandet som hade blivit min Gud. För det mesta gick ut på det. Jag gick till sammanhang där jag trodde jag skulle kunna få bli helad. Jag läste om sånt och allting. Det var liksom helandet som var nummer ett och Jesus var nummer två. Nu har det fått vända tillbaka igen. Så för mig är Jesus nummer ett. Och blir jag frisk eller sjuk, ja, Herren kan. Han har all makt. Det får bli så. Men jag vill ha Gud som Gud nu igen. Så då är jag på rätt spår igen. Men jag förlorar ju bra många år där då, i onödan. Det här är väldigt viktigt, att man har Gud på första plats. Inte sina önskningar på första plats. Gud på första plats. Och då står det också som så att allt vad vi ber om i Herrens namn kan vi få också då. Ja, men det är samma sak det. För när vi använder oss av Herrens namn, då gör vi det som representanter för den högsta. Även när vi ber oss själva. Vi får använda Herrens namn. Men vi ska inte bli förvånad om det blir noll. För just då kanske vi inte är bemyndigad för henne. För att om vi använder Herrens namn för våra egna syften, så blir det noll. Gud svarar inte på de bönerna. Utan när jag ber om någonting i Herrens namn, då är jag så harmonisk med Guds vilja. Så jag kommer bara att be om någonting som jag vet att Herren redan vill. Och då får jag också det jag ber om, för det råkar vara Guds vilja. Sen kan Gud göra lite mer. Han ser våra behov, så ibland så hjälper han oss utan att vi ens be. Han vet bättre än oss vad vi egentligen behöver. Vi kan slösa bort 2 veckor i bön på någonting som egentligen inte betyder något. Och så under tiden sätter Gud och svarar på någonting annat som vi verkligen behöver. Ja, om vi märker det så blir vi glad. Men så är det med Gud. Det här med Jesu namn. Det är ingen magisk formel, det är ingen trolldom vi håller på med. Det är andliga saker vi håller på med, så att visst, det är lätt att någon kan tro att det är trolldom. Man uttrycker en slags trollformel, bara man nämner orden på rätt sätt. Och så avslutar man med Jesu namn eller någonting. Ja, det finns sådana missbruk. Men vi ska inte hamna i det. Vi ska använda oss av Jesu namn. För att vi faktiskt tror på det, att vi är representanter för Gud. Och att det är Gud som uppfyller, inte vi. Vet, om det här vore en trollformel, då har jag fått tag på ett instrument som kan utföra min vilja. Men nu är det ju så att bönen och använda sig av Jesu namn, det är ju Guds möjlighet för att jag ska få vara med att ge, genom den heliga ande då, få förhärliga namnet Jesus och tala om Guds stora verk. Det är en helt annan sak. Och då har vi de här bitarna som gör det att folket blir inte alls upprörd när apostlarna går igenom Jerusalem och hela folk. De hade ju hört så mycket om det här, så att de la ju till och med ut sina döda eller sjuka i förhoppningen om att Petrus skugga skulle falla på dem. Så stor var kraften här i taget. Vilken tro de hade, folket. Nu var det ju helandet de var ute efter. Men Gud är god. Så han kunde liksom, eftersom de här apostlarna var så extremt noggrann med att aldrig ta åt sig någon ära själv. Alltid proklamerade, här är Herrens verk. Om de så blev fängslade och halshuggna för henne, så stod hon fast vid att det var inte jag. Det var Jesus som gjorde det genom mig. Då sker det mycket också. För att det råkar vara Guds vilja. För att hans namn är det som räddar människor till evigheten. Och det är ju det han önskar mest av allt. Så länge vi gör det vi gör för att Herrens namn ska bli känt och bli stort och jag ska bli mindre, då kan vi räkna med att Herren är med oss också. Så här var det med lärjungarna då. De var helt överlåten. Och vi sen då läser om Ananias och Safira. Det är lite obehagligt. Jag ska förklara lite vad det var. I femte kapitlet då. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarna fötter. Då sade Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Sen dog han då, Ananias. Det kan man fundera på. Var det här då ett straff för att han ville behålla lite pengar själv? Nej, det var det inte. Aposteln betonade här tydligt. Var det inte din egendom? Var det inte dina pengar? Vi gör inte anspråk på dina pengar. Vi gör inte anspråk på din egendom. Du får göra vad du vill med den. Men ljug inte för oss. Det är vad aposteln säger. Du ljuger ju mot den heliga ande. Och han är ju sanningens ande. Och då säger han också så här: hur har Satan kunnat komma in i ditt hjärta? Ja, för att behålla en del av pengarna. Varför skulle han göra det? Han ville ju vara med, kanske i gruppen. Men inte på samma villkor som de andra. Han ville liksom hålla kvar lite av kontrollen över sitt eget liv. Inte göra som de andra som överlämnar allt till Herren. Han ville vara med hos Gud men ha kvar kontrollen själv. Ja, det är katastrof. Det kommer att sluta illa. Och här markerar Gud det hela. Hur det var. Var ärlig. Det är ingen som gör anspråk på dina pengar. Men ljug inte mot den heliga ande. För då blir du beroende av lögnen för att genomföra den här saken. Du kan inte göra det utan lögnen. Så då är jag vän med lögnen. Och lögnens fader, det är ju djävulen. Och det ska man inte ha in i Guds kropp helst. Det är klart att vi har mycket fel och brister. Men det finns lägen då vi inte ska ljuga medvetet för varandra. Vi kan ha fel uppfattningar emellanåt om en det ena och en det andra. Det är helt okej. Men liksom medvetet då, i förtjänstsyfte. Ja, den helige reagerar mot det. Ni dör inte, men nu kommer ni att märka av det i ert samvete. Den heliga ande vill inte ha med lögnen att göra som du då har bjudit in. Det är krafter det här, det är makter. Och lögnen, det är den kraften som resulterar i död, i sjukdomar, i ovänskap, osämja, i att människor går förlorade och så vidare. Så det är väldigt barmhärtigt av Gud att låta Ananias och Safira sluta sina dagar här. För de hade trots allt sagt sitt ja till Jesus. Men hade de varit kvar i det verk som Gud hade tänkt, ja, vad hade hänt då? De vart alltså bärare av det mörker som de skulle betjäna. Det går inte att ha det i samma kropp. Så det var barmhärtigt av Gud. De här två gick inte förlorade. Han tog bort dem från det här jordelivet. Men de tillhörde ju trots allt den kristna skaran. Och så fick ju övriga församlingen någonting att verkligen tänka på. Man gör ju inte så här. Tidigare när jag var alkoholist, då i lögnen min fader. Och sen när jag jobbar liksom på olika behandlingshem, så vet vi att det här med lögn och manipulation hos alkoholister, det är ingenting som man måste fundera på om det finns. Det finns hos alla. Man kan nämligen inte dricka på det viset. Man kan inte lura sin omgivning om man inte lär sig att manipulera och lura sig själv och så vidare. Det är en kraft, en makt som tar över inom en och som har med det onda att göra. I behandling som lyckas så är det alltid den kraften man på ett eller annat vis ta itu med. Då kan det börja få ske en förändring. Men man måste börja med det. Det är sanningen som gör människan fri. Och den ska vara dit. Men det är likadant med oss. När vi nu är sanningens barn, så är vi också bemyndigad. Tänk väl. av att använda oss av namnet Jesus. Jag skulle liksom vara, jag skulle uppmuntra er att vara frimodig. Vi är inte lika överlåten som de här. Vi är inte det, någon av oss. Vi sitter fast i det moderna välfärdssystemet alldeles för mycket för att kunna vara det. Men det finns alltid någon människa någonstans som tar ett steg till. Och de kan bli jätte... Alltså vem den är här. Vad vi kommer att tycka, det är en konstig människa som aldrig är med på någonting. Ja, men den dag jag ligger dödssjuk är det kanske den människan precis som kommer och läker igen. För att hon eller han valde just den vägen. Vi vet ingenting om det i förväg.